Jag kan tänka mig att skriva skönlitterärt, men jag måste ha en bra grundidé, jag måste ha en vision. Jag utgår alltid från att jag får en... Sen ibland kan man ju utgå från att man får ett bokkontrakt också. Det funkar också. En deadline är aldrig fel. Det är inte så mycket pengar, nej, utan mer prestigen att man verkligen ska prestera någonting, ja, på den period man har fått.
Ja,
och att det ska vara klart till... En deadline är aldrig fel.
Hej och välkommen till Ljudboksklubben. Jag som pratar heter Peter Kalén. Vid min sida så har jag författaren, min bloggkollega och till lika namn Peter Westberg.
Mm. Ny vecka, ny intervju, samma kök i matrum. Och jag har fortfarande inte betalat in hyra.
Nej, det ska komma. Jag har inte fått min tagg för att komma in heller. Så att vi...
Ja, det är där.
Vi har en gäst med oss, så att jag tycker att vi drar igång.
Men innan det så vill vi påminna alla om att följa oss på sociala medier. Vi finns på Facebook och Instagram och alla avsnitten laddas upp på
YouTube, Spotify och där poddar finns.
Då kör vi. Veckans gäst är en av våra absolut mest folkkära komiker och har dessutom tänt ett väldigt ikoniskt ljus i livesänd tv. Varmt välkommen säger vi till Babben Larsson.
Tackar.
Kul att ha dig här.
Tack, detsamma. Kul att vara här.
Ja, konstaterat att ni har bott på nästan samma ställe.
Det
är inte så jäkla stor.
Nej, inte här i Solna Sundbyberg. Här är det ganska tajt.
Så vi har haft ganska många gäster och just Sundbyberg känns som att...
Alla har någon koppling till...
Ja, har jobbat här, har bott här, har någon faster som... Eller var, ja, var
det är ju... Det är en liten kommun men det bor ju många här. Så det är väldigt in- och utpendlande också. Ja, så att det är en rörlig kommun.
Ja. Jag jobbar inte så långt härifrån och det är ju lätt att ta sig.
Mm.
Det är
bra slagläge också. Ja. För mig som reser mycket Arlanda, Bromma, Centralen, pendeln. Ja. Väldigt praktiskt.
Nog om Sundbyberg.
Ja, som vi ändå tycker mycket om.
Absolut.
Ja. Värde på att tala.
Som sagt, det står på din senaste bok på baksidestexten så står det att vi vet vem du är men vi vet inte var du kommer ifrån.
Nej, just det.
så berätta lite grann. Gotland kan vi ju.
Ja, Gotland kan vi. Jag har växt upp mitt på Gotland.
Uh-huh.
Ganska exakt mitt på Gotland. Det är lika långt åt alla håll på något sätt. Norr, söder, väster, öster. Och på en bondgård. När jag var liten så var det här en lite mindre gård. Sen kom ju den här stora omstruktureringen inom lantbruket och då la väl den här gården under sig lite fler gårdar, lite mer mark, arrenderade, köpte upp och var ju tvungen också att specialisera sig. Så jag har ju växt upp på en svinfarm helt enkelt. Vi sålde korna när jag var 11 år ungefär och vi hade lite småbruk innan sådär med lite varje. Men då specialiserade sig den med mamma och pappa, mormor, morfar och syster. Så jag bodde 3 generationers då. Mormor och morfar i Flygen. Och sådär. Och gick byskolan. Och sen vidare till högstadiet i Roma. En ganska stor omställning då. Fast det bara var en mil bort. Och sen så småningom så fortsatte jag då till CV-skolan i Visby gymnasiet. Där jag försökte att trassla mig igenom på något sätt. Så att jag skulle klara skolan. Jag var ju på fel linje, jag är ju ingen naturvetare. Men det blev bra så småningom. Och jag var en ganska busig tjej, ganska obstinat. Har aldrig tyckt om någon annan ska bestämma vad mig. Vilket var lite friktion då i och med att jag växte upp i en lite gammeldags miljö kan man väl säga.
Och det är ju egentligen precis just den här tiden som...
Ja.
Boken handlar om.
Ja, det är det. Det är fram tills jag går ut sen skolan kan man säga. Då är jag ju 24. Så precis, det är de där åren.
Och jag skrev i min recension att det är den tiden som vanliga biografier som man gärna skulle vilja som snabbspola förbi. Så att man liksom kommer till det intressanta. Men det är ju jätteintressant.
Mm.
Alltså, du kan ju verkligen fånga även vardagsgrejerna.
Ja, och sen kände jag att den här boken ska handla om vem jag är och inte så mycket om vad jag gör.
Nej.
För alla vet vad jag gör.
Ja.
Och det skulle bli en sån här ytterligare en skryt, skevbiografi liksom, och sen kom den och sen gjorde jag det. Och så. Utan det här var just att förklara att jag kommer från det här.
Mm.
Bredde upp bilden av mig själv kanske. Och också, för när jag skrev min första bok så var det mer, ja men nu tar jag lite kul anekdoter från hela mitt liv och så plockar vi ihop det. Det blir som en show kan man säga med olika scener.
Ja.
Och så blandade jag in stand-up och allt möjligt. Och när jag skulle skriva nästa bok, för under den bokens framkomst, den första boken, så diskuterade jag med min förläggare. Jag skulle egentligen vilja skriva om min barndom, men jag vet inte riktigt om det är intressant. För det känns som att den tiden var så länge sedan. Mm. Och hon sa, nej, det där så. Det där blir svårsålt liksom. Men nu när jag fick det nya bokkontraktet då, så tänkte jag, okej, jag skriver ungefär som förr. Jag började på Masselös igen där och skickade till min förläggare. Men så sa hon, det här pappaspåret, det här pålar du på. Fokusera där. För där kommer det mycket saker.
För det är ju lite utav, som sagt, det är ju det som skiljer lite grann från vanliga biografier. Mm. Att du faktiskt liksom hakar upp det på din relation till din pappa.
Ja.
Vilket är ju jätteintressant.
Ja, jag tror inte jag förstod när jag växte upp hur mycket han betydde för mig och hur han har präglat mig. Trots att han var en ganska tystlåten och inte speciellt pratsam eller närvarande egentligen pappa, så har han betytt väldigt, väldigt mycket.
Och det är ju väldigt fint tycker jag när jag lyssnar på den, just för att väldigt ofta vänder du direkt till din pappa och liksom frågar, hur hade du tyckt om det här? Hur hade du satt på det här? Det tycker jag är väldigt fint. Men vad har du fått för reaktioner på Barbro före Babben, som den heter?
Just det. Mycket igenkänning från andra, både män och kvinnor som har växt upp i samma miljö eller haft liknande förhållanden till sina föräldrar. Att man känner igen det här lite låsta läget man som barn försöker bryta igenom. Man försöker barn sin egen väg, och trots att det inte är så känslosamt i hemmet, så är det ändå ganska hårt liksom vad man får göra och inte göra. Och
det är ju svensk landsbygd. Ja, det råkar ligga på Gotland eller om det ligger i Värmland eller om det ligger i, alltså det är ju samma mekanismer.
Så väldigt, väldigt många har känt igen sig, och också har många med narcissistiska mödrar hört av sig och känt igen sig. Och nu förstår jag lite bättre. Och de har också reagerat på att jag ändå på något vis lyckades komma till någon slags förlikning, förlåtelse på slutet. Boken var egentligen 25 sidor längre, men det var efterspel efter att mamma hade dött, och jag kände att nej, det är inte den boken, och det spelar ingen roll, för att det måste sluta här. Och vi får, men de här kapitlen, ja det spelar ingen roll att de är bra, det. Så här måste det bli, för där måste jag som, jag är ju rätt van dramaturg i och med att jag har byggt shower och sånt i hela mitt liv liksom, och skriver texter, så jag säger, nej men här är det. Här.
Och det, alltså, så här, ja, det kan väl också finnas en mognad i att faktiskt också våga sätta en gräns. Jag har ingen aning om hur du har gjort det tidigare. Men alltså att man desto äldre man blir och desto mer mogen man blir, desto mer kan man ju faktiskt sätta ner foten. Så, men okej, jag hör vad du säger, men nu gör vi så här.
Ja.
Och det tycker jag är... Det tycker jag är någonting fint faktiskt, att våga göra det. Men just det här att okej, nu råkade det här vara Gotland, men det skulle kunna vara någon annanstans. Och den här, jag kommer från Arboga, det är ju en stor stad om man jämför med.
Ja, det är
här. Men det är fortfarande en liten stad.
Mm.
Och när man väl flytta därifrån. Alltså du blir ju inte patriot först du flyttar därifrån.
Nej.
I alla fall inte jag.
Nej.
Alltså jag, det var ju bara raggare som gick omkring med t-shirten som stod Arboga öl på.
Ja, just det.
Men när jag började plugga i Uppsala och skulle spela innebandy med kompisar, då såg jag ju till att ta en sån, för att jag ville ju liksom tala om att jag är från Arboga.
Ja. Mm.
Men jag skulle ju aldrig haft den på mig när jag åkte hem.
Nej. Så att, lustigt det där alltså.
Så liksom lokal patriotism kommer kanske inte liksom när du är mitt inne i det, utan det kanske kommer senare.
Mm, kanske. Och sen är det ju också det här med jantelagen som jag tror är väldigt gemensam för de här mindre orterna. Att många flyr de mindre orterna för att de inte står ut med jantelagen, för de kommer ingen vart.
Nej.
De blir bara stoppade.
Ja, och just jag har en kompis som så fort det var stadshotellet eller liksom ute kväll så gick han hem kvart i ett när vi tyckte att nu börjar det här. Och sen så kom han ut som homosexuell efter ett antal år när han hade flyttat till Göteborg.
Ja.
För det gick ju inte.
Nej.
Det var ju liksom, han hade liksom jobb på fin bank och det var liksom så här, vi förstod inte vad ska du till Göteborg göra.
Nej.
Men som sagt, att vara annorlunda är inte helt enkelt.
Det är väldigt svårt tror jag, och då måste man flytta. Det är svårare att förändra platsen där man är.
Ja, jag tror också det. Mm. Och det gäller ju ganska mycket att om man inte vill vara den, jag var hockeykillen.
Nej.
Så som sagt, hade någon frågat mig att jag 30 år senare skulle sitta och prata böcker så skulle de nog... Ja, men det är väl fint att man kan ändra
sig. Jag tycker också att det finns väldigt grovt sorterat, såklart. Men ändå två... människotyper liksom i den här miljön, och det är de som vill begränsa världen för att göra den begriplig, och de som vill veta så mycket som möjligt för att göra världen begriplig. Ja. Och oftast de som vill veta så mycket som möjligt, de orkar inte vara kvar.
Nej, jag tror...
Det är svårare att verka i en jantemiljö helt enkelt.
Men jag tror ju många av de här mindre orter, det blir återigen, vi generaliserar grovt.
Mm.
Jag tror att väldigt många skulle behöva flytta därifrån under en period och sen komma tillbaka för att faktiskt få lite perspektiv på tillvaron. För det är ju som så att jordaxeln går ju inte upp genom stadshotellet i Arboga eller i Roma. Eller i, Så du kanske måste därifrån för att få det perspektivet, och sen, för återigen, jag är jättemycket för en levande landsbygd. Vi behöver ha folk.
Ja, ja, ja.
Alla behöver inte bo i Sundbyberg. Nej, nej. Det är väldigt fint här.
Ja.
Så tror jag. Men jag tror att många skulle må bra. Och även så att säga, samhällena må bra av att få in lite andra perspektiv. För det är väldigt lätt att det blir inskränkt. Allt ifrån rasism till andra saker.
Mm.
Så är det.
Ja. Men det är också nyttigt tror jag, om man kommer ifrån den här stora världen, att bo i den lilla
det
världen.
Tror jag också. Det...
Så att aldrig behöva egentligen...
Ja. Jag tror vi ska ha lite omflyttning.
Ja, vi ska ha lite, precis. Stora folkomflyttningen har startat.
Vi tar och skriver upp det här efter vi har lagt på.
Men vi har ju varit inne på, som sagt, du beskriver barndomen. De flesta vet ju liksom vem du är och vad du sysslar med, men jag tänker ändå, finns det liksom någon tanke på att göra någon form av fortsättning på vad jag kallar Babben Begins, liksom att vi har lite mer ingående liksom. För jag blir ju nyfiken på, för du beskriver ju skådespelarkarriären, kommer igång och sådär, men jag vill ju veta mer om liksom hur det var när du verkligen slog igenom på allvar, liksom hur hela den karusellen funkade.
Det är möjligt att jag skriver om det så småningom, men just nu har jag inte känt att jag brinner för det, för att...
Nej, det är klart, det ska ju komma inifrån.
För ja, så mycket av mitt genombrott och det som följde sen är ju offentligt på något sätt och finns på SVT Play och alla möjliga
YouTube-kanaler. Alla som är intresserade får in och söka själv.
Nej, men slängde brunnen och allt det här, det blev ju... Men visst, det är ju...
Jag tänker att det är en ganska naturlig fortsättning ändå. Att jag kan tänka mig att det finns folk som jag som när man har lyssnat på Varför för Babben, man blir sugen på att få reda på mer, för att den slutar ju, ska man säga, ganska abrupt mitt i livet.
Ja, det gör den.
Även om vi då vet vem du är, så jag hade velat ha en fortsättning.
Ja, men det kanske du får. Men det är inget jag skriver på just nu.
Nej.
Alls. Så vi får se.
Det är ett bra svar. Ja. Ja. Men som sagt, när du då slog igenom då på riktigt och alltså slängde i brunnen, måste ju ha varit, alltså det var ju väldigt, väldigt stort.
Ja, det var
kom.
Det.
Alltså jag vet att jag har, ni gav ut någon bok med
stämmer.
Och jag tror jag kunde hälften av dem där utan till. Det är kanske lite nördigt, men det var verkligen, och det var riktigt, riktigt bra.
Jo, men vi blev bra ganska direkt liksom. Vi hjälpte varann och det var väldigt mycket pepp i början. Och att man hjälpte varann och utveckla material. Och det var en väldigt rolig tid. Vi var ju sån otrolig pionjäranda över alltihop. Eftersom stand-up var...
Det var ingen som visste hur man skulle göra.
Nej. Och det hade ju kommit till England bara 10 år tidigare. För det här är ju en amerikansk underhållningsform. Och jag har även läst om pionjäråren i USA. Det är också jätteintressant hur alla den här stora vågen med komiker kom liksom. Alltså man ska säga generationen efter Lenny Bruce och gänget. Mm. Så kom det ju en hel våg där på 70-talet som var. Och sen småningom så kom Saturday Night Live och de blev stora stjärnor. Men hur de kämpte på liksom. Man läste om Steve Martin och men även om den här stora klubben som ligger i Los Angeles som startade upp då och där folk uppträdde på löpande band. Mm. Så nej men det var, vi var verkligen stöttande, hjälpsam i början för vi var liksom 25 stycken och ingen visste vad vi höll på med. Och ganska direkt så började jag tror efter 2 år började jag undervisa i stand-up på kurser.
Ja.
För vi insåg också att det måste bli nytt blod hela tiden för annars kommer det här stendö. För de flesta av oss som började, vi hade ju scenvanor, vi kom från flera grupper, trubadurer, trollkarlar, lite sån, den, och det, musiker. Mm. Men vi behövde fylla på.
Ja.
Så vi hade ju till och med statliga utbildningar, stand-up ett tag på 90-talet. Var 2 veckors kurser, men i alla fall.
Ja, 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 ja.
Lite framsynt av dem tyckte jag på det.
Absolut.
Ja. Mm. Men som sagt, att de faktiskt ställde dit en tv-kamera och körde det den vägen. Det, naturligtvis så fick ju stand-up som företeelse ett genomslag.
Mm.
Men det gjorde ju också att ni som stod på scenen blev igenkända. Och där ser man ju verkligen vilket genomslag tv hade.
För jag hade jobbat 10 år efter scenskolan och... Visst, det var ju säkert teaterfolk som hade koll på mig. Jag var ju 5 år i Göteborg till exempel och var med i Stora Vreden. Men när det där small till, då det gick över natt.
Ja.
Jag blev nästan paranoid faktiskt. Ja. För att det var, man blev erkänd överallt. Ja. Och det var, jag var van vid det på Gotland, men inte här på fastlandet. Jag har varit anonym, väldigt anonym. Det,
Nej, men vi har ju sett att med Gabriel Odenhammar som spelar Max i Svensson och som hade hela 90-talet.
Ja, de hade fler miljoner tittare.
3,5, eller mellan 3 och 3,5 miljoner, men det är fint, det kommer ju aldrig komma
dit igen. Melodifestivalsfinalen eller något.
Ja, knappt det. Nej, men liksom, nej. Och vilket genomslag. Och jag menar, för honom så blev det ju en backlash vad det gäller alkohol och andra saker men som han har tagit sig tillbaka för. Men det visar ju vilken kraft det är.
Många av de som slår igenom som barn får ju trassligt alltså.
Ja,
och han hamnar också i en vuxen värld som jag vet Maria Johansson berättade saker som hon såg på inspelningar som barn inte ska behöva se.
Nej.
Liksom.
Nej.
Hon fick växa upp väldigt fort och sen kom hon till skolan efter första avsnittet och inser bara att det kommer aldrig att bli som det var.
Nej.
Men hur hanterar man det liksom, om du nämnde liksom att man blir nästan paranoid när man slår igenom från en dag till en annan. Du har också berättat att du är ju liksom introvert i grund och botten. Alltså, det kan ju inte vara så jävla lätt att bli igenkänd överallt. Hur hanterar man den situationen?
I början så förhöll jag mig väldigt mycket till det och det kostar ganska mycket kraft. Men idag så känner jag nog att jag släpper det bara. Jag går och handlar. Jag är på Brommablock så här. Jag skrotar runt och... jag hänger ju aldrig på Stureplan eller på de här ställena där man mest är för att synas. Utan jag håller mig i mina förorter och för ett ganska normalt tror jag, förortsliv och trivs väldigt bra med det. Det passar mig bra.
Men jag tänker att alltså, svenska folket är väl, berätta om jag har fel, men de är väl inte direkt de som kommer fram i första hand och liksom vill bli kändis, även om de finns också.
Inte i Stockholm. Det är lite mer... många blir väldigt glada om jag plötsligt dyker upp i Värnamo och vill ta selfiesar och liksom är mer... Här vill ju aldrig spela att jag känner sig så mycket kändis. Alltså.
Så den där babben...
Det där var man inte villig med. Lite så. Här ska alla vara coola liksom. Men så är det verkligen inte överallt. Men det roliga nu med bästa test är att det har kommit fram så mycket barn och ungdomar. Och de har ju helt gått över... De har ju, mina vuxengrejer har ju gått över huvudet på dem tidigare. Men nu, jag kan knappt passera en gymnasieskola, så har jag liksom en hel ring omkring mig, både killar och tjejer. Det är jätteroligt.
Ja, alltså jag, min son, nu är han 21, men och jag bor fortfarande hemma, men det är fortfarande fredagskvällar som...
Och jag menar, när jag tittar ungdomar på linjär TV, nej, det händer ju inte. Så det är jätteroligt.
Så även som koncept så är det ju
Det har blivit en läga eld.
Ja, men det är verkligen så. Vi har ju också följt det ända sedan den började, så det är ju... Men vi kommer in lite grann på det också. Vi hoppar in där när vi ändå har börjat. Alltså, ni var inne på er 10:e året.
Ja, det här var väl 8:e säsongen som gick nu. Ja.
Men hur har det vuxit? Men nu flyttar ni till TV4. Jag kommer ihåg, alltså, det var ju en väldig skillnad från liksom första till andra säsongen.
Ja, det var det.
Växte in i det liksom.
Den första säsongen var ju en tryout, kan man säga. Vi fick 4 program. Test det här formatet. Det testades... 1 eller 2 format till den våren som avlöste varann. Men redan när vi hade svårt att få publik, vi spelade in dagtid, det kom det här vanliga gänget som kommer på alla inspelningar. Men sen var det ganska glest i gradängen, och det gör i och för sig ingenting, för de är knappt i bild liksom, under inspelningen. Men det var ändå så här, okej. Okay. Och vi försökte hitta, jag och David hade aldrig jobbat ihop tidigare. Så att det var liksom, alla trevde runt lite så här. Men sen hade vi sådana här leveranssäkra personer som till exempel Pia Johansson och Claes Malmberg. Som man kunde luta sig mot och som vet, så här gör vi liksom. Och bra gäster. Och efter de här 4 programmen så fick vi då klartecken och en hel säsong. Och det var därifrån det började ta fart. Och vi märkte redan... När vi hade spelning första programmet så går publiken ut och säger, det här var roligast jag varit med om. Finns det biljetter till resten av inspelningarna? Så fuffsar det bara, så smalde bara till. Högre och högre chefer börjar cirkulera runt inspelningarna. Det är alltid ett bra tecken. Ja. De såg nöjda ut lite så här, jodå, det här kommer bli vårt program. Så det var jätteroligt. Och sen har de verkligen låt oss utveckla det här. Och bara det att de satsade på att göra det till primetime på fredagar. För det var det inte i England. Det här var ett ganska grabbigt program som gick sent på en liten kanal. Och tack vare då att det här blev en bred familjeunderhållning i SVT:s händer, så blev det också värt mycket mer. Gick och se lite många fler länder. Och paradoxen då, till slut så dyrt så att SVT har inte råd att förhandla till sig det i fortsättningen. Vilket ju är såklart en stor bitterhet hos dem. Det förstår jag. Och vi har fått det väldigt bra hos 4, men det är klart att vi tyckte det fungerade väldigt bra som det var. Men det är pengarna som styr.
Så är det bara. Som vi sa, lägereld, för det är ju verkligen någonting som folk samlas vid på ett sätt som jag tycker inte riktigt är jättevanligt nu för tiden.
Nej, det är det inte. Det är Mello och några program sådär som har den här.
Men där har ju du och David faktiskt, liksom, ni är ju kärnan i det. Så jag förstår ju att det finns en produktion runt omkring. Och ni har gäster som verkligen lyfter. Men ni två tillsammans har ju också utvecklats och utvecklat.
Ja. En jargong som...
Ja, som
pågår.
som måste vara ganska rolig.
Det var ju därför som i alla fall jag liksom... gjorde den här flytten, kanalbytet, för jag känner att det här är nog det roligaste jag jobbar med när det gäller underhållning. Och jag skulle inte stå ut med att se David sitta och bolla med en annan om jag själv hade
sitta och vara otrogen sådär i TV.
Nej, han får dras med mig ett tag till faktiskt. Och vi har roligt, och jag tror också vi är så otroligt trygga med varann, och om någon tappar en båda så plockar den andra bara upp den. Det är ingen som märker en gång att nej, men nu skulle du ha sagt det där, men då sa jag det istället. Vi är väldigt så här.
Och det tror jag, alltså, det skiner ju igenom. Och det gäller ju egentligen vad man än gör. Men vi kan ta vårt lilla projekt här. Peter och jag som vi har inte känt varann i 2 år en gång.
Nej.
Och så träffades vi och sen så tittar vi på de första programmen. Nej. Men nu sitter vi här. Och liksom, återigen, vi har förberett oss, vi har försökt göra liksom hemläxa, men det flyter ju på ett sätt som det inte gjorde. Och det beror ju på att vi känner oss trygga med varandra.
Ja, man känner varandra, man vet att man kan fylla i varandra och det är ingen prestige. Nej, och det är det som är så skönt med David också. Det är inte så att nu har jag två färre repliker. Alltså de där går inte att jobba med. Det där orkar inte jag med. Det finns sån programledare, men det finns ingen anledning att jobba med dem.
Nej,
för att då tycker jag man gör produkten tillsammans. Ja. Och jag och David, men sen vill jag verkligen lyfta fram teamet bakom. Mm, framförallt de som redigerar. De är otroligt skickliga på att få fram
det.
Ja.
Jag tänker också.
Vi vet att den är utmärkt nu på Google Maps, den stolpen.
Då ska jag ta med min son dit.
Anka stolpen. Ja då, den är vid universitetet.
Ja, 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 jag åker med.
Vi har varit där och gått runt, jag och sonen.
Ja, den finns med på Google Maps. Ja, någon har ju bemödat sig att se till att den är utmärkt.
Hur pass involverade är ni i att hitta på testerna?
David är ju ganska involverad. Han jobbar med bästa test nästan året runt. Jag seglar in några veckor. Ja, jag seglar in några veckor innan vi börjar göra studiodelen. Och då kommer jag att sitta och skriva manus med redaktörerna och David och hans bror som är producent. Och sen så bandar vi. Så att för min del så är det här också en väldigt komfortabel arbetssituation. Jag gör ju verkligen inte, jag blir inte utarbetad av bästa test.
Du sitter där och är rolig och liksom bara myser.
Ja.
Jag har ju fascinerats lite grann av det här, som sagt. Folk, alltså vuxna och barn, fastnar framför det här. Och det är ju... Alltså det är ju ganska fånigt egentligen. Det är bara vuxna människor och kändisar som skämmer ut sig och gör fåniga tester. Men det blir så jäkla kul.
Ja.
Och jag tänker någonstans att det finns någon lite djupare, kanske inte mening med det. Det är bara underhållning. Men liksom i den här mörka världen som vi lever i så tycker jag att ett sånt här program fyller en viktig funktion som man kanske inte riktigt stannar upp och tänker på.
Nej, jag tror att, och vet också av reaktioner från publiken att programmet till exempel betydde väldigt mycket under pandemin. När man var instängd, man hade få sociala kontakter och man fick inte skratta speciellt mycket. Och även sen så har det ju brutit ut krig på lite olika håll. Och det är ju en ganska tuff tid och man tar till sig allt som händer då, med klimat och med liksom krigsrussel och sånt där, så tror jag att ren oskyldig underhållning där folk går in till 100% för att slunga en melon så långt som möjligt utan att röra vid den. Det är så oskyldigt på något vis, och de som tycker det är trams, jag respekterar det, men de som gillar att skratta åt ingenting egentligen, men jag tror det som också är nyckeln till programmet är att jag och David tar det här på allvar. Det är strid om varje poäng. Det här är viktigt för de som är med. Och vi signalerar också att det här är inget godtyckliga domslut. Utan nej, nu vi granskade det här och ser hur så gick det till.
Jag älskar ju när de har här någon diskar. Det diskade verkligen bli förbannade. Ja. Liksom. Ja, men kom igen, gå igenom reglerna en gång till.
Ja, precis. Ska vi läsa vad som står i brevet?
Just när man tänker på vad det är de just har utfört. Men du har liksom, ja, som sagt, kastat en melon. Så blir de förbannade för att de inte får 5 poäng.
Nej, de kan bli oerhört upprörda. Och nej, men det är roligt. Och det är kul att jobba med. Och just det här att vi har haft så bra tävlande, tycker jag. Som verkligen tar det här på allvar. För vill man inte leka, då blir det inget bra.
Nej, men just det där med att man tar det på allvar. Jag såg det igår i Filip och Fredriks.
Just det.
Som också är, där är det också på allvar.
Ah.
Alltså det är liksom, om du inte har musiktiteln helt rätt så är det ingen poäng.
Nej, nej.
Och det att ta det på allvar, det gör det faktiskt bättre. För är det som så, alltså... All ära till det gamla hedliga Kryscher eller någonting annat som var. Men det var lite för mycket en klackspark. Ja. Och det var lite för enkla frågor. Visst, alla kunde vara med. Men jag tycker inte det håller lika bra som det man faktiskt går in och säger. Och det spelar ingen roll om det är frågesportsprogram eller om det är trans... Men ta, det man gör ska man ta på allvar.
Så är det. Sven Melander, salig och saknad. Han sa ju det när han fick hedersgestallen just att ja, jag har jobbat väldigt mycket med underhållning. Men det måste man göra med största omsorg och allvar. Det är det viktigaste som finns. För står det ingenting på spel och det spelar ingen roll hur det går, då blir det bara trams. Mm. Då är det inget liksom. Nej. Och att man tramsar bort en massa moment eller att man driver med de som är med på ett hjärtlöst sätt eller hur man än gör liksom. Jag tycker ändå vi gör det här med hjärta.
Ja, och är det som så, vi brukar prata om att liksom, humor kan vara det är en linje. Och om du håller det för långt ifrån den linjen, då blir det två tomater som gick över vägen. Ja. Det skrattar vi. Men vi måste komma så nära som möjligt. Mm. Men vi får aldrig tippa över.
Nej.
Får aldrig göra narr av någon på deras bekostnad. Och har man gjort det, då är det jättesvårt att ta sig upp på den där linjen.
Ja, det är det.
Igen. Mm. Återigen, om man drar parallellen till Filip och Fredrik som jag tycker kan göra det med värme. Och visst, de hade ett par klavertramp i början på deras karriär när de satte t-shirten på Emma Andersson.
Ja,
alltså, men de har lyckats hämta tillbaka och faktiskt göra så pass mycket saker med värme. Så att
men det är kanske för att de gör det mer på allvar idag också. Att de går in för det på ett annat sätt. Och den senaste filmen de har gjort pekar väl också på att de mognar ju de som alla andra. Och tröttnar på att driva med folk på ett hjärtlöst sätt.
Ja.
Liksom.
Ja. Vi tar oss tillbaka till böckerna. Som sagt, du släppte Vägra dö nyfiken redan 2010. Jag har recenserat böcker sedan 2011 i bloggform. Det var min, om det var sjätte eller sjunde recension i bloggform.
Okay.
Så 2011 lyssnade jag på den. Och det är ju ändå ta sen. Men det var ju som du sa tidigare, det var ju ett antal liksom stor inslag i
det var det.
Men som sagt, har du några tankar att skriva skönlitterärt?
Ja, det har jag väl haft. Jag går och bär på en liten unge just nu, men det kommer kanske inte att vara, det är nog mer riktigt till barn. Så vi får se om det blir något med det. Det står på min lista att jag ska skriva synopsis idag. Jag har ett förlag som är intresserade om det blir någonting. Men jag ska först se om den idé jag har, om det går att utarbeta så att den blir bra. Jag kan tänka mig att skriva skönlitterärt, men jag måste ha en bra grundidé, jag måste ha en vision. Jag utgår alltid från att jag får en. Sen ibland kan man ju utgå från att man får ett bokkontrakt också. Det funkar också.
Ja, det får det med pengarna.
En deadline är aldrig fel. Det är inte så mycket pengar utan mer prestigen att man verkligen ska prestera någonting på den period man har fått. Och att det ska vara klart till. En deadline är aldrig fel. Men jag har ju väldigt uppskjutar problematiker runt att skriva. Och det vet jag att många andra har också. Av allt jag gör så är just att skriva litterära texter där som jag verkligen måste ta till Pomodoro-metoden. Skriva upp, vara disciplinerad, gör det varje dag under en period och så vidare. För att annars så skjuter jag bara upp det för att det är jobbigt att komma igång. Men Pomodoro är bra. Man ställer den här kökstimen på vad det nu kan vara, 31 minuter. Och sen säger man, nu skriver jag vad fan som helst i 31 minuter. Och låta det bara vara kreativt. Och sen får den andra hjärnhalven gå in och vara rätt stav fel. Och kasta om meningar och vara konstruktiv och strukturera. Men just det här att inte börja recensera stil. Att hålla sig den kreativa delen av hjärnan.
Det, bara...
ja, det får bara komma ut en korv. Och sen kan man få struktur. Det är liksom mitt A-ämne. Det är det jag är bäst på. Så det är väldigt vanligt att jag skriver tre meningar så börjar jag strukturera istället för att det bara ska fortsätta och på det.
Jag jobbar tyvärr precis likadant när jag skriver. Jag redigerar ofta mig själv samtidigt. Därför tar det väldigt, väldigt lång tid och ibland är det inte så jävla roligt.
Men då är ett bra trick att köra på Pomodoro och säga att jag får inte redigera någonting nu under 30 minuter. Och man kommer faktiskt väldigt långt på en halvtimme. Om man tänker att jag ska bara skriva en halvtimme, men oftast har man då kommit igång så att man faktiskt fortsätter att skriva kanske ett par timmar liksom. Vilket är fantastiskt. Man kan ju tycka att vadå jobb två timmar, men man är helt slut efter två timmar.
Ja, då håller vi utkik efter. Men vi är ju en ljudboksklubb, en ljudbokspodd. Mm. Du är faktiskt också inläsare.
Det är jag. Jag har läst in några böcker. Ja. Jag läste in de två första, Damernas detektivbyrå.
Precis, som Giraffens tårar.
Och sen Dewey, Bibliotekskatten, vilket är nog den inspelning som jag är mest nöjd med, förutom att jag läser min egna böcker.
Men det skulle ingen annan kunna göra.
Men Dewey tycker jag blev bra, och jag tyckte väldigt mycket om boken också. Ja. Damernas detektivbyrå är ju nästan lite serietecknad till sin struktur, så att den är svårare att få liv i. Det är väldigt mycket att man bara berättar vad som händer, men i Dewey fanns det mycket reflektion, och det hände väldigt mycket allvarliga saker, och jag kände att jag lärde mig saker om livet med när jag läste den, vilket är ganska fantastiskt hur den bredde upp. Det var en bra författare och en väldigt stark historia, och så hennes egen då parallellt med sitt äktenskap och sin sjukdom, och jag tyckte mycket om den boken.
Men det är ju någonting som du skulle kunna tänka dig, kanske rent av vilja jobba mer med som inläsare, alltså har du väckt?
Absolut, jag tycker det är kul att läsa ju mer jag gör det, desto bättre blir jag förmodligen.
Får man ju hoppas att de testar.
Nej, men jag är ju utbildad skådespelare, så att det här är ju en del av det jag ska kunna när jag går ut skolan. Men jag fick, Siv Rud var lärare, gammal känd skådespelerska. Hon skällde på mig för att jag körde över text med gräsklippare, och den tog jag sig. Jag tyckte jag var så bra på att läsa innantill. Så jag bara forskade på liksom, här har vi flow liksom.
Nu ska vi bli klara så vi kan gå på lunch.
Precis, istället för att verkligen tränga in i texten så bara refererar den. Så det var en bra tillsägelse.
Alltid lär man sig något då.
Ja, verkligen.
Men då kommer vi faktiskt också lite grann in på det. För det är ju en het potatis när det kommer till ljudboks, alltså dialekter.
Mm.
Att du kan ingenting annat, så viska, det är ju liksom, det går inte att förställa sig. Men jag vet att jag träffade Olle Lönnius som är deckarförfattaren i Skåne. Hans böcker utspelar sig i Skåne. Det är liksom, man kan nästan känna den här skånska myllan. Och de första böckerna så läste Christian Fex in dem på skånska. Och när jag lyssnade på de första gångerna i början så tänkte jag, åh, det här kommer bli jobbigt. Men sen när man väl kommer in i det, så blev det ju en dimension till.
Ja.
Och så träffade honom på bokmässan, och så gick jag fram och pratade och sa att jag tycker det är fantastiskt att Christian Fex är där. Då vred han lite. Ja, alltså alla tycker inte som du, så nu har Jonas Malmsjö läst in alla böckerna igen. Och jag kan nästan tycka att det är lite, alltså liksom, vi blir lite för strömlinjeformade när, och inget ont om Jonas Malmsjö, läser jättebra.
Ja.
Och även de flesta andra som men vi tappar lite grann genom att inte få höra dialekter.
Ja, hur jobbar du när de här skönlitterära som du har läst in, för du har ju tränat liksom svenska som skådis.
Ja, de har jag läst in på svenska och min egna på gotländska. Mm. Så att jag kan ju växla, och ja, det är ju även när jag spelar. Jag tycker det är rätt kul att jobba på svenska också, så att det inte bara blir dialekt, för det blir så mycket dialekt med mig gärna. Så för min del så känner jag att det är lite roligt att växla. Mm. Men jag förstår att det kan låta lite avigt att höra min röst, och så pratar jag svenska helt plötsligt.
Jag har inte hunnit lyssna på de andra.
Jag
var inte supernöjd med de inläsningarna. Det var mina två första böcker. Mm. Och just det här att det var så refererande gjorde också att jag tycker att Dewey blev, den är jag verkligen
nöjd. Sätter vi upp den som dagens tips.
Det var också roligt, för jag ringde teknikern och frågade, när ska vi göra rekordet och sånt? Fanns inte ett enda rekord i hela boken. Vi upptäckte allting under inläsningens gång och rättade till det direkt. Hon sa det händer nästan aldrig. Så det var ju framförallt första stycket som var i princip en enda lång mening som var en och en halv sida lång. Och så slöt det med det är vintern i Iowa eller någonting sånt där. Och så var det en massa grejer och beskrivningar och så här. Och håll ihop hela det sjoket och bind ihop det. Och så bara, och det kommer jag ihåg, det nailade jag på första försöket. Och då var jag så där, händer det här? Ja, sen trasslade jag. Men just den hade jag verkligen över på innan.
Det är bra reklam för alla tekniker där ute som vill ha in inläsare. Ja. Jag vet att det går utan problem.
Ja, absolut. Det
kan de minimera sin arbetstid också.
Men återigen, vi är en ljudboksklubb och då har vi en liten samvetsfråga. Lyssnar du själv på ljudböcker?
Nej.
Nej. Man behöver inte det, men det...
Nej, jag har aldrig kommit in i det och jag tror det är en yrkesskada. Jag lyssnar på inläsningen och inte på boken.
Mm. Ja,
jag lyssnar på jobbet.
Ja.
Och det blir inget bra.
Nej, det är ju framförallt inte om det ska vara njutning.
För nej.
Då...
Nej, så det har inte blivit så. Och det kanske jag borde göra. Framförallt att lyssna på de här som är riktigt vassa som Sauk och Evelöv. Och, och han, vad hette han, Nestorn som gick bort nu? Som
ja, Valund.
Ja, alltså, helt fantastisk ju.
Vilken, ja.
Han var ju kungen.
Verkligen. Ja, när vi startade upp den här podden så låg han högst upp på önskelistan. Ja. Över, men vi hann inte tyvärr så långt.
Han var väl sjuk alltså, på slutet.
Ja, men som sagt, jag har lyssnat på ljudböcker i snart 25 år. Och alltså, alla dessa böcker som han har läst in är helt...
Han gjorde nästan inget annat, tror jag.
Nej.
Han jobbade med det på heltid.
Ja. Och som sagt, då för 20 år sedan, ja då var de ju inte många.
Nej.
Utan han var ju verkligen först. Så att, ja,
mm.
Det. Vi skänker honom en tanke.
Ja. Mm. Nej, jag läser, men jag läser med ögonen. Mm. Men jag är också väldigt auditiv, så jag tror också, jag gillar inte att proppa igen öronen eller ha ljud omkring mig. Nej. Jag vet tyst hemma så jag hör vad det är som pågår. Det låter kanske konstigt, men det är, ja, sån är jag.
Har du något boktips då, om du som när du läser?
Jag vet inte vad som finns inläst på svenska, men det finns ju författarskap som jag tycker är värd att lyfta fram. Och jag brukar alltid lyfta fram John Berger, som jag tycker är en fantastisk författare. Som har skrivit väldigt fina skönlitterära alster. Bland annat en trilogi om hur det moderna Europa växer fram och hur det påverkar på gräsrotsnivå. Gräs och rötter heter den första och Flagg och syren och En gång i Europa tror de heter. Till bröllopet är den bästa bok jag har läst. Men han har också gjort några riktigt intressanta böcker om hur man ser på konst och konsten att se. Som fortfarande används i undervisningen på diverse universitet och konsthögskolor. Och också hur man sätter konsten i ett sammanhang. När det målades, vad det symboliserar och så vidare. Vad man kan leta efter. Han var ju en stor intellektuell i Europa och född 28, dog nu för några år sedan. Och jag vet att jag skrev till honom när min pappa dog, för jag kände efter pappa dog och så hade jag skrivit det här brevet till min pappa och så hade han sparat det och jag förstår att det betydde så mycket att jag hade skrivit det. Då tänkte jag, den där personen ska jag skriva ett brev till innan han går bort, för han var lika gammal som pappa.
Mm.
De var födda samma år. Så jag skrev och letade och googlade och på och kom fram till att han bodde i en by i franska Alperna dit han hade flyttat. Och bara skicka på spekulation och vet inte. Och få svar, han skickar med sin senaste bok för att Brombergs gav inte ut honom längre på svenska. Och ett långt handskrivet brev och dedikation. Och det var så
rörande. Det är så att man får en tår i ögat.
Han var helt, vilken person. Och det finns en dokumentär om honom också, hans nu på senare just där, i livet i den här Alpbyn. Och han körde omkring på sin motorcykel. Och, jag är så glad att jag skrev till honom och verkligen berättade.
Och det visar ju lite grann på så här, alltså man kan ha liksom en respekt för människor som men när man väl kommer nära och faktiskt ställer liksom frågan, så är det ju... De går på toaletten de också.
Ja, men det är klart att vi har.
Nej, men liksom, nej, men alltså det är, alltså, och ställer man frågan på ett hövligt och fint sätt så de flesta människor svarar.
Mm.
På, liksom.
Ja, nej, jag skrev bara ett beundrarbrev. Ja. Jag begärde absolut inte att han skulle ge någon respons på det, men det gjorde han verkligen. Ja. Och visste att det här betyder något för mig att du skriver. Han berättade även att han hade svenska vänner som brukade börja öva där. Och så han hade en slags tjänst för Sverige redan. Så han, nej, ja, det ökte verkligen min respekt för honom. Så att, men jag tycker ju de flesta självbiografier ändå är intressanta. Om inte annat så får se hur den människan ser på sitt eget liv och vad de lyfter fram och vad de inte lyfter fram. Sånt,
För det är ju, vi som sagt, recenserar böcker och att recensera självbiografier är svårt. Därför vi kan liksom inte säga, men det vore bättre om du hade valt en annan skola där.
Nej.
För att du beskriver det sådär. Men det är ju just det, vad tar man med, vad tar man inte med och hur beskriver man det? Det kan man recensera om det nu är liksom det man håller på med. Men jag kan ju liksom inte, jag kan inte ha en åsikt om själva historien.
Nej, och som läsare så är jag alltid intresserad av folks varför. Varför är alltid intressant? Varför gjorde den så? Varför tänker den så? Vad är det som, varför har den format sitt liv på det här viset? Det är ju väldigt intressant. Men jag står just nu och tuggar Ishiguros den här Never Let Me Go. Jag har hållit på med den i ett år. Och jag vet att det kommer att hända saker snart. Men ibland så blir det bara, det kommer något emellan bara. Det har hänt mycket annat det här året. Och den ligger där och jag vet att jag vill läsa den. Och ibland lyckas jag tugga igenom några sidor till. Men det är liksom fanken också, jag ska läsa den här boken.
Det kan man snacka om, svårtuggad på.
Ja, alltså jag tycker ändå Ishiguro skriver väldigt bra. Klara solen älskar jag till exempel. Det är verkligen ett boktips. Mm. Otroligt fascinerande historia också med tanke på vad som händer inom AI nu och vad som ligger framför oss. Vi vet inte hur nära Klaras figur är i närtid. Det kanske snart kommer sådana intelligenta...
Absolut.
Robotar. Så att,
Jag skulle nästan vilja avsluta med en fråga som jag har hoppat över. Programledare eller komiker? Vad är roligast?
Det går ju inte att...
Det beror på vilket program det handlar om.
Alltså jag säger så här. Jag är komiker som gör många saker. Jag är en komiker som leder program, som skriver, som sjunger, som... föreläsare, men jag om jag skulle säga att det är en enda label på mig så är det att jag är komiker. Men sen kan jag utifrån min komik göra olika saker och jag behöver inte alltid vara rolig. Men det faller ändå ner i komik för mig.
Mm. Ja, bra svar. Hur pass aktiv är du? Jag såg dig och David Sundin på Norra Brunn 2021 kanske.
Ja.
2020. Mm. Hur pass aktiv är du liksom ute och kör gig?
Nu har jag lagt ner stand-up. Jag har en fot som inte funkar riktigt. Jag har börjat oroa mig för sommaren för jag ska spela teater i sommar. Men jag ska lägga i lite kortison så kommer det ordna sig. Men jag kan inte gigga så ofta som jag vill längre på scenen och därför har jag lagt ner det helt. Mm. Jag gjorde ett litet återfall, tog ett återfall i höstas för att jag ville vara med på Globen när Roa fyllde 20 år. Ja. Och då tog jag en 4-5 gig innan för att liksom värma på och skriva lite.
För det går ju inte bara att gå
Du måste
ju liksom du måste ha ett material.
Ja,
det, liksom, det...
Jag hade material men jag ville också få upp lite här och nu grejer också i det och sådär. Och de gick jättebra fastän jag inte hade kört på över ett år, men det idealet tycker jag är att köra 3 gånger i veckan för då skriver du, du utvecklar dig kontinuerligt och du är i form hela tiden.
Du
är i flow liksom och då är det som allra roligast, då är det bara att gå in och köra liksom. Det är underbart.
Underbart tycker jag vi går ut på ordet underbart. Okay. Tack för att du ville komma och sitta här och prata lite böcker och annat med oss.
Ja, det var trevligt.
Ja.